Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till säsong 7 av Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är en småländsk beteendevetare som hittar materialet till den här podcasten i tidningar, böcker och på nätet. Jag försöker återge en så korrekt bild av händelserna som möjligt, men brotten är gamla och har filtrerats genom polisers, läkares, vittnen och journalisters huvuden genom decennier. Ha med det. Nu har jag firat jul, jag har haft min syster och hennes man hemma från London den första veckan i januari. Och så har en av mina döttrar fyllt 9 år med allt vad det innebär av kalas. Det känns riktigt roligt att vara tillbaka hos er igen och rofyllt att få sitta och umgås med mina gamla döingar, som ett av barnen uttryckte det när jag smög åt sidan för att skriva en stund. Dagens avsnitt blev jag tipsad om av Freja Runhall. Vi ska tillbaka till 1920-talet och Åbo i Finland. Hon var speciell, den unga, vackra Margit Nininen. Allan Törnud såg henne sitta där, ivrigt lyssnande, ibland de andra studenterna under hans filosofiföreläsningar. Han hade arbetat på Åbo Akademi ett tag och var i huvudsak ansvarig för biblioteket på skolan. Studierna till bibliotekarieämbetet hade skett i Amerika. Men därefter hade Allan valt att återvända hem till Finland och Åbo igen. Våren år 1926 var Allan Törnud 36 år. Hans åhörare Margit Nininen var 21. Men åldersskillnaden hindrade dem inte från att dras till varandra. Margit skrev senare i ett av många brev att hon imponerades av den allvarsamma, magre mannen med diverse förträngda komplex. Hon avgudade denna första riktigt bildade man som frågat efter just henne. Det började med blickar, korta ordväxlingar och leenden. Snart umgicks de två allt mer och under våren ansåg både de och deras vänner att de var ett par. Och det var också då, när de började spendera allt mer tid med varandra, som Allan insåg att någonting var fel med hans älskade. Hon bar något inom sig som han inte fick ta del av. Hon tilltalades av umgänget med äldre personer som om hennes oskuldsfullhet hade flugit sin kos. Det fanns ett rum av svärta i Margit som han inte riktigt förstod sig på. Men det blev allt mer klart för honom att hon upplevt något uppskakande. Bland annat sade hon en gång till honom att det fanns hänsynslösa människor i världen som inte ville andra något gott. Allan visste att Margits uppväxt inte varit helt enkel. Hon hade vid 7 månaders ålder kommit som fosterdotter till Johan och Alexandra Nininen i Åbo. Där fanns redan en äldre fosterdotter och så småningom fick Margit också en fosterbror. Vad Allan förstod så hade uppväxten ändå varit bra. Margit hade varit så pass fäst vid sin fosterfar att hon själv vårdat honom föregående höst under hans sista tid i livet. Hon hade visserligen berättat för Allan att hon alltid drömt om att få träffa sin biologiske far, en för tiden hyfsat känd svensk fotograf som flyttat till Vasa. Då de väl möttes visade han sig dock vara en stor besvikelse som enligt Margit hade psykopatiska drag. Vad som hände med Margits biologiska mor, en bonddotter från Österbotten, är oklart. Kanske gick hon bort då Margit var liten. De tycks hur som helst aldrig ha återförenats. Allan var en inkännande och djup person som ville lära känna hela sin flickvän. Han frågade och lirkade med Margit för att förstå vad som var fel. Men hon höll först tyst, rädd för vilken Allans reaktion skulle bli. Rädd för vad han skulle tänka om henne. Kanske hade andra män släppt taget om hemligheten. Kanske hade de låtit Margit behålla den inom sig. Men Allan klarade inte att se att någonting var fel med kvinnan han älskade, utan att han fick veta. Så Margit Nininen satte sig ner och författade ett brev till sin käresta, där hon berättade om vad som tyngde henne. Det Allan fick läsa skakade honom i grunden. 2 år tidigare, år 1924, hade Margit stött på en man som förgripit sig på henne. Hon hade varit i en slags beroendeställning till honom och han hade våldtagit henne. Eller hon visste inte riktigt hur långt det hade gått, oerfaren som hon var, men han hade åtminstone försökt och kommit en bra bit på väg. Hon hade varit vettskrämd och flytt från platsen. Vem mannen var ville hon inte berätta för Allan. Det tjänade ingenting till, menade hon. Allan blev förtvivlad då han läste Margits brev. Vilken fruktansvärd sak att göra mot en kvinna. Han kunde inte släppa det hon berättat och ville veta vem förövaren var. Men Margit var bestämd. Mannens namn skulle inte göra någonting bättre och till sist kom de överens om att Allan inte skulle veta vem våldtäktsmannen var. Han visste i ärlighetens namn inte vad han skulle ta sig till med den karen om han en dag råkade på honom. Margit bad Allan att försöka glömma och försäkrade att han aldrig skulle behöva höra om händelsen på stan. Det var ju bara hon och våldtäktsmannen som visste vad som skett. Så gick tiden och Allan gjorde vad han kunde för att släppa taget om det han fått höra. Men det var svårt. Vid ett tillfälle gjorde han till och med slut med Margit eftersom han ansåg sig vara mer upprörd över det inträffade än hon. Han stod inte ut med att hon försökte förminska det skedda i förhoppning att göra honom lugn. Deras förhållande skulle leda till att han drog henne med sig ner i fördärvet. Då var det bättre att de bröt upp. Men så blev det inte. Allan och Margit höll ihop och kanske hade den obehagliga händelsen år 1924 kunnat förpassas långt bak i parets medvetande. Om inte den där olycksaliga dagen i maj kommit i vägen och förändrat allt. För en försommardag sprang Allan ihop med sin gamle skolkamrat John Engblom på Dombron i Åbo. Engblom var en 40-årig företagsman, välkänd i stadens finare umgängeskretsar. Han var gift med Ellen Engblom och hade 2 små söner. John Engblom och Allan Törnud tillhörde samma skyddsbataljon och stötte på varandra då och då. Allan förstod att Engblom visste att Allan hade ett förhållande med Margit Nininen. För denne började nästan omgående fråga och tala om fästmön. Allan bekräftade leende romansen. Men då började den gamle vännen plötsligt att yttra de mest oförskämda saker om hans käresta. Hånleende frågade Engblom om det verkligen var kärlek eller bara byxkärlek som Allan kände då han valde en kvinna som Margit. Allan blev helt perplex. Långsamt föll poletten ner. Kunde det vara denne man, John Engblom, hans egen gamla skolkamrat som förgripit sig på Margit? Men han fick inte ihop det. Kunde någon vara så elak att han först våldtog en kvinna och sedan svartmålade henne? Allan försvarade chockartat sin och Margits kärlek inför Engblom. Senare samma dag träffade han Margit och då krävde han genast svar på sina misstankar. Margit bekräftade förtvivlat att hans aningar stämde. Och så kröp hela den förfärliga historien fram. År 1924 gick den 19-åriga Margit sitt första år på akademin. För att dryga ut sin skrala ekonomi hade Margit tagit tjänst i John Engbloms företag Engros affär, en partihandel för skor. Hon hade arbetat på kontoret och en kväll hade Engblom bett henne stanna över. Då övrig personal lämnat butiken hade Engblom kastat sig över henne och gjort det fruktansvärda. Margit berättade snyftande att hon sagt upp sig omedelbart, men att hennes far tvingat henne att gå tillbaka och be om ett anställningsintyg. Han visste ju inte vad som skett och ett sådant intyg skulle man alltid be om, menade han. Efter våldtäkten, eller möjligen våldtäktsförsöket, hade Margit gått från att vara en glad studentska som gärna festade loss och blev uppvaktad till att bli en tystlåten och inbunden, förmodligen också deprimerad kvinna. Hon började arbeta extra som studiehjälp för att klara ekonomin, men helst ville hon bara hålla sig hemma. Allan var förkrossad. En man som John Engblom skulle inte få komma undan med vad han gjort. Det var vedervärdigt. Men hur skulle Margit kunna få rätt mot honom? Det fanns inga vittnen till händelsen och den hade dessutom skett för länge sedan. Margit satte sig vid sitt skrivbord och författade ett brev till John Engblom där hon i ironiskt drypande ordalag berättade att hon hört från en vän vad Engblom gick runt och sa om henne. Hon önskade inte mer med honom att göra efter det tillfälle då han visade vilken verklig gentleman han var. Hon sände också tillbaka det anställningsintyg som hennes far fått henne att be om efter uppsägningen. Det ville hon inte mera ha och hon hade heller aldrig haft någon nytta av det. Till Allans förtret fortsatte han att stöta på Engblom här och var i Åbo. Denna hade alltid något nedsättande att säga om Margit. Och Allan förbannade sig själv för att han inte lyckades komma med något slagfärdigt tillbaka. Istället stod han där och försäkrade att de två älskade varandra. Dessutom tycktes Engblom ha talat illa om Margit med andra, för en del bekanta hade den sista tiden slutat att hälsa på henne. Allan var förtvivlad och utan att tala om det för Margit så införskaffade han under sommaren 1926 en pistol, en Bajard kaliber 6,35. Denna provsköt han under sommaren i skogen utanför familjen Nininens sommarhus. Han hade ingen uttalad plan att använda vapnet mot John Engblom, men det dämpade hans ilska att äga en pistol som skulle kunna göra slut på den vedervärdige mannen. Vid ett spontant möte under hösten konfronterade Engblom Allan om brevet och det tillbaka skickade intyget som Margit sänt honom. Han frågade om det var Allan som låg bakom tilltaget och kallade omoget. Allan tillbakavisade att det var hans idé och snart hade tonen gått från insinuant till elak hos Engblom. Han kallade Margit för hora och horunge och ifrågasatte hur Allan ens kunde överväga att gifta sig med henne. Allan lämnade återigen mötet med en känsla av att ha gett ett mesigt intryck. Väl hemma kom ilskan och vanmakten. Allan beskrev senare sin sinnesstämning under hösten 1926 som vid kokpunkten. Han tänkte ständigt på övergreppet som Margit utsatts för. Ingenting fungerade längre som det skulle. Allan hade svårt att sköta sitt arbete som tidigare och hans kollegor märkte hur dåligt han mådde. Men han visste inte hur han skulle ta sig ur sin svåra sinnesstämning. Även Margit mådde mycket dåligt och var under hösten deprimerad. Hon ville inte visa sig ute tillsammans med Allan och stannade helst inomhus så mycket som möjligt. Alla blickar och illasinnade rykten som Engblom dragit igång höll på att knäcka henne. Samtidigt oroade hon sig för Allan. Hon var nedstämd. Han, med sin dramatiska läggning, höll på att bli galen. Vid det här laget kände Margit väl till den pistol som Allan införskaffat och hon var rädd att han skulle göra något dumt. Allan hade börjat prata om att utmana Engblom på pistolduell. Han var säker på att vinna eftersom han var en god skytt. Margit svarade att dueller var olagliga. Men Allan hade tänkt på det med. Han hade en liten bunt med tyska sedlar som han skulle lägga ut som falskt spår vid den döde. På så sätt skulle han rikta polisen åt fel håll. Margit blev rädd. Allan skulle verkligen kunna försöka sig på något så vansinnigt. Hon trodde inte att Engblom skulle gå med på att duellera, men då skulle förmodligen Allan försöka skjuta honom ändå. Hon såg det som sin plikt att avväpna Allan. Hon förklarade att hon bättre än honom hade behov av att ha vapnet i sin handväska. Och om det var någon som skulle konfrontera Engblom så var det ju hon. Allan gick till en början med på Margits önskan. Men snart blev han orolig för att hon skulle göra något dumt. Så han bad att få pistolen tillbaka för att undvika att hon skulle göra sig olycklig med det. Margit å sin sida vägrade lämna tillbaka pistolen. Hon visste att det skulle sluta i katastrof. Samtidigt gick hon själv allt mer upp i Allans oroliga och tvångsmässiga sinnestillstånd. Så här skrev hon långt senare. I själva verket befann vi oss i ett tillstånd av ett slags foliadö, som nu ter sig obegripligt för mig. Jag var uppladdad, ångestfull, jagad, explosionsfärdig. Allan var monomant enspårig, hård, krävande, kunde bara tala om en och samma sak. Det var ett patologiskt spänningstillstånd som jag, om jag varit äldre och klokare, borde ha kunnat lösa. Vi måste båda ha varit utan kontakt med verkligheten. Efter nyår, i januari 1927, ringde Margit upp John Engblom och bad om ett möte. Han gick något motvilligt med på att träffa henne den 3 januari nedanför Vårdberget i Åbo. Det är tydligt att Engblom var nervös inför mötet och att han mycket väl kände till både Margit och Allans upprörda känslor inför hans person. Med sig hade han nämligen en liten batong som han bar dold. Margit var nervös men målinriktad och hon kom till mötet. Ingenting blev dock som hon tänkt sig. Engblom verkade stressad och lyssnade inte ordentligt på vad hon hade att säga. Hon ville komma till en slutgiltig uppgörelse där Engblom lovade att sluta prata om henne och Allan överhuvudtaget. Men Engblom frågade henne istället om hon ville ha pengar av honom. Hon nådde inte fram med sina önskemål och snart meddelade Engblom att han måste hasta vidare. Kvar stod en besviken och frustrerad Margit som dessutom fick bannor av Allan då hon senare berättade för honom att hon ensam stämt möte med sin belackare. John Engblom och sin sida träffade samma kväll sin vän Carl Walter Helin för vilken han berättade om mötet med Margit. Han berättade att hon förklarat att hon inte älskade Allan Törnud och att hon önskade gifta sig rikt. Engblom hade då erbjudit henne ett lån så hon skulle klara sig ekonomiskt under tiden då hon tog sig ur förhållandet med Allan. Det tycks som att det enda de två var överens om efter mötet var just att Engblom någon gång under samtalet hade erbjudit Margit pengar. Men än fanns hoppet hos Margit om att kunna tala John Engblom till rätt. Det bara måste gå. Återigen ringde hon upp honom och han gick med på ett nytt möte på Vårdberget sent på kvällen den 13 januari. Den här gången var hon bättre förberedd och hon lyckades också få fram det hon ville ha sagt. Varför höll Engblom på att förnedra henne och Allan? Hon ville veta hur han tänkte och få honom att lova att omedelbart upphöra med sitt skitsnack. Den här gången tycktes faktiskt Engblom lyssna och reflektera över hennes ord, men resultatet blev inte det förväntade. Hans ansikte sprack upp i ett hånfullt leende och han svarade att det nog vore bättre om hon flyttade från Åbo. Indignerat kontrade Margit med att hon minsann kunde gå till fru Engblom och berätta vilken hemsk man hon var gift med. Plötsligt svartnade Engbloms ögon och så började han prata om vilken menlös och dålig man Allan var. Alla elakheter som Allan fått höra under det senaste halvåret lämnade nu åter Engbloms mun. Margit kokade av raseri och vanmakt. Engbloms flin och orden om hennes älskade Allan blev för mycket. Plötsligt tog hon pistolen ur handväskan. Och så sköt hon den man hon kommit att hata så starkt. Ett skott. Två skott. Sen började hon springa. Efter en kort bit slog det henne att de där tyska sedlarna som hon fått av Allan samtidigt som pistolen, de borde nog användas nu. Hon vände om en liten bit. Hela vägen tillbaka till kroppen ville hon inte gå. Sen strödde hon ut sedlarna på vägen och började åter springa. En stund senare var hon hemma i tryggheten hos sin mor. Där, sittandes på sängen, fingrade hon på pistolen. Kanske borde hon skjuta även sig själv nu. Nej, det tänkte hon inte göra. Nästföljande morgon hittades kroppen efter den 40-årige John Engblom av en student vid navigationsskolan. Detektiverna Jespi och Karlsson kom snart till platsen och fann en stelfrusen kropp med ett skottsår bakom högra örat. I ena handen höll den döda personen en gren som han ritat ett mönster med i snön. Kanske i ett försök att skriva något. I mannens fickor återfanns ett fickur, nycklar och en plånbok. I plånboken låg Margits brev och det tillbakaskickade rekommendationsbrevet prydligt ihopvikta. 60 meter från platsen låg 7 buntar med tyska Reichsmarksedlar från 1914. Dessa sedlar hade år 1927 inte längre något värde. Under eftermiddagen undersöktes terrängen och en mässingspatronhylsa hittades. Polisen kunde tidigt konstatera att den kom från en pistol med kaliber 6,35. Människor i husen kring Vårdberget förhördes och flera av dem kunde berätta att de hört 2 skott strax före 22:30 föregående kväll. Polisen upptäckte naturligtvis också sedlarna, men det var ingenting som fästes särskilt stor vikt vid. Samtidigt som Åbo-polisen undersökte brottsplatsen kontaktade Margit Allan och berättade vad som skett. Han blev bestört, men sa till sin älskare att det nu var ödet som skipat rättvisa. Margit var förtvivlad och Allan försökte få henne att förstå att det var hans fel. Han borde aldrig givit henne pistolen. Han borde inte talat så som han gjort. Att offret bar plånboken på sig gjorde att han var lätt att identifiera. Att börsen dessutom innehöll brev med namnet på en mycket upprörd kvinna gjorde att detektiverna Jespi och Karlsson direkt visste var de skulle börja sitt sökande efter gärningsperson. Förhör med offrets vänner ledde till ytterligare starka misstankarna mot Margit Nininen och hennes fästman Allan Törnud. Men detektiverna stötte direkt på patrull. Allan hade umgåtts med vänner vid tiden för mordet och Margit fick alibi från ett hembiträde och ytterligare en kvinna som menade sig ha sett henne på annat håll då skotten skulle avlossats på Vårdberget. Varför kvinnorna vittnade falskt är oklart. Kanske hade de helt enkelt sett en annan person som liknade Margit. Allan förmanade sin käresta att inte säga någonting till någon. Och Margit gjorde så gott hon kunde. Hon förnekade och förnekade. Även Allan blev förhörd och han berättade då om Engbloms beteende mot honom och Margit. Om allt hån och skitprat. Om att Engblom till och med hade kallat Margit för hora. Poliserna frågade Allan om han ägde något vapen och han svarade att han ägde en pistol av märket Bajard men att han förlorat den vid en övning under hösten. Trots detta åkte en polisman till sommarstället där Allan provskjutit sitt vapen sommaren innan. Men marken var täckt med snö och inga hylsor hittades. Tidningarna skrev om att polisen tagit in en ung studerande kvinna till förhör. Folk spekulerade och snart visste alla i kretsen kring John Engblom vilken kvinna det handlade om. Samtidigt protesterade vännerna på Åbo Akademi mot behandlingen av sin studiekamrat Margit. De stöttade och sympatiserade med henne på alla möjliga sätt. Margit tog emot vänligheten och försökte förtränga att hon faktiskt var skyldig till det brott som de försvarade henne ifrån. Månaderna gick. Polisen utfäste en belöning på 10 000 mark som samlats in av Engbloms vänner. Allan och Margit tillkännagav sin förlovning under våren och fortsatte leva som vanligt. Men inom sig höll Margit på att gå sönder. Hon slets med ständiga självmordstankar men försökte hålla Allans linje och fortsätta precis som vanligt. Poliserna tycktes ju faktiskt ha släppt misstankarna mot dem. Eftersom de hade alibi. Men så var inte riktigt fallet. För då snön smält undan begav sig polisen tillbaka till Kolaks by och familjen Nininens sommarstuga. De fick kontakt med en pojke som sett på då Allan under sommaren provsköt sin pistol och han visade detektiverna den exakta platsen för skjutningen. Nu var det inte längre några som helst problem att hitta tomhylsorna. Polisen tog dem med sig och skickade dem till Helsingfors för vidare undersökning. Och det visade sig vara en lyckoträff. Dessa hylsor bar nämligen på ett mycket speciellt skrapmärke som direkt kunde kopplas till de hylsor som hittats på Vårdberget i samband med mordet på John Engblom. Söndagen den 24 april kallades både Margit och Allan till förhör. Allans instruktioner stod fast och Margit höll tyst. Själv hade han svårare att göra detsamma då polisen lade fram bevisen i form av de likartade hylsorna. Han gav upp och erkände. Efter att Margit fått veta det gjorde hon detsamma. Hon berättade då att hon ensam var skyldig till mordet och att Allan var helt utan skuld. Hon hade själv gått till Vårdberget den där kvällen och helt på eget initiativ skjutit en man som förgripit sig på henne. Men även Allan talade om sin skuld och utredarna fick göra ett gediget arbete med att försöka förstå vad som faktiskt utspelat sig paret emellan. Fallet togs upp i rådsturrätten under hård medial bevakning. Både Margit och Allans namn och bilder publicerades tidigt i pressen. Spekulationer lades fram om vad som kunde lett fram till mordet. Hade Allan varit svartsjuk? Kunde Margits tvivelaktiga bakgrund som fosterbarn ha med saken att göra? Under rättegången fanns hela 30 journalister på plats, flera av dem från Stockholm. Det blev första gången i Norden som åklagaren använde sig av ballistisk bevisföring. Hylsorna talades i tydliga språk och även detta rönte stor uppmärksamhet. Utan en gärningsmans erkännande kunde polisen alltså bevisa att en specifik kula var skjuten med ett specifikt vapen. Innan rättegången hade man via psykiatrisk observation slagit fast till att Margit och Allan båda var vid sina sinnes fulla bruk. Nu gällde det alltså att i rätten bedöma skuldfrågan och vad som lett fram till mordögonblicket. Vittnen hördes från båda sidor. Hade Engblom verkligen våldtagit Margit eller hade de båda haft en relation som hon senare velat dölja? Ett vittne menade att Margits okända föräldrars blod sjöng inom henne, vilket gjorde henne äventyrslysten. Men vittnen berättade också om Engbloms stora kvinnotycke och att han försökte ge sig på även andra unga kvinnor. Till sist, i december 1927, kom domen. Margit Nininen dömdes för mord till livstids tukthus och till att mista sitt medborgerliga förtroende för all framtid. Allan Törnud fick samma straff, men för anstiftan till mord. De skulle också bidra till änkan Engblom och de båda sönernas försörjning. Domen gick genast vidare till hovrätten som tog upp ärendet redan i februari. Bedömningen av brottslingarnas gärning blev betydligt mildare där. Margits dom ändrades till 10 års tukthus för vilja dråp. Hon hamnade på Tavastehus kvinnofängelse. Allan fick 4 års tukthus för medhjälp och avtjänade sitt straff i fängelset på Skatudden i Helsingfors. Straffen blev dock än kortare än vad domen fastslått. Efter att ha ansökt om benådning kom både Margit och Allan att släppas inom 2 år. President Relander, som godkände Margit Nininens benådning efter endast 1,5 år, fick utstå hård kritik för sitt beslut. Men han höll fast vid att han agerat rätt. År 1930 gifte sig paret och Margit tog efternamnet Törnud. Paret flyttade till Helsingfors och fick 2 söner. Allan Törnud gick aldrig tillbaka till bibliotekarieyrket efter fängelsetiden utan arbetade istället med reklam och översättningar. Han var gift med Margit fram till sin död 1961. Margit Törnud blev under tidigt 30-tal filosofie magister och 1957 också filosofie doktor med avhandlingen Värnlösa barn i samhällets vård. en undersökning rörande värnlösa barn som omhändertagits för varaktig samhällsvård av Helsingfors stads barnskyddsnämnd. Utöver sitt arbete med utsatta barn skrev hon också novellsamlingar och romaner. Hon dog 1993. Parets son Klaus gav år 2008 ut boken Berättelsen om Allan och Margit. Den är baserad på deras många brev och texter med tankar som de efterlämnade. Ellen Engblom och hennes två söner fick ett helt annorlunda liv efter att John Engblom tagits av daga. Trots att de dömda tur blev skyldiga att betala för änkan och barnen så sänktes familjens levnadsnivå rejält. I tidens anda berättade ingen vad som hänt för de båda sönerna på 4 och 6 år. De fick helt enkelt klura ut själva varför deras pappa inte kom hem mer.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ja, och det var skotten på Vårdberget i Åbo. Jag kände vagt till det här fallet tidigare, men trodde att Margit ensam tog hämnd på sin våldtäktsman. En kvinna som helt enkelt fick nog av både våldet och ryktena. Men så var det inte. Tyvärr var min spontana reaktion. För även om det inte är rätt att döda en annan människa så hade det varit lite skönt om en kvinna för ovanlighetens skull blev sådär blindgalen och slog tillbaka. I själva verket fanns det istället en man bakom mordet och han var enligt mig minst lika skyldig. För utan Allan så hade John Engblom aldrig blivit skjuten av Margit. Hon hade inte haft något vapen och hon hade heller inte haft hans vånda och ältande att ta hänsyn till. Och det var ju också den bedömning som domstolen gjorde. Allan dömdes hårt han också. Men om man benar ut det här fallet, vad var det egentligen som hände? John Engblom våldtog eller försökte våldta Margit. Det är ett brott oavsett om samlaget fullbordades eller ej. Margit borde gått till polisen. Men frågan är vad det här är lett till. Jag vet inte alls hur hon skulle ha emottagits av polisen i Finland på 20-talet. Kanske hade hon blåmärken som kunde styrka hennes version. för John skulle garanterat ha nekat till våldtäkten. Risken är nog tyvärr stor att polisen inte kommit vidare med fallet. Idag har polisen mycket större möjligheter att fälla gärningsmän genom teknisk bevisning, och därför är det oerhört viktigt att den som idag utsätts på samma sätt som Margit direkt söker hjälp hos polis eller sjukhus så att spår kan säkras. Tyvärr är det många kvinnor som äcklas så mycket efter det inträffade att de bara vill skynda hem och duscha som första impuls. Och det är förståeligt, men synd, för med de resurser som finns idag så är förutsättningarna betydligt bättre än de var på Margits tid. Hon led i det tysta efter det som hänt, och det märkte Allan Törnud då han blev tillsammans med henne 2 år senare. Hans initiala reaktion är väl egentligen helt rimlig. Han ville veta vad som hänt fästmön och blev mycket upprörd då han fick reda på vad hon tvingats utstå. Men sedan är det som att Allan tog över Margits känslor. Han tycks ha varit argare, bittrare och ledsnare än hon. Han klarade inte att sluta älta det hon tvingats igenom. Han ville till och med göra slut med Margit därför att han ansåg att hon tog lättare på det inträffade än vad han gjorde. Han klarade inte av att hon försökte lugna honom genom att förminska händelsen. Han gjorde slut för att han var rädd att dra ner henne ännu djupare i eländet. Och ja, det hade han ju rätt i. Och det är där jag tycker att det börjar dra iväg åt ett märkligt håll. När blev det synd om Allan? Hur lyckades han stjäla fokus från det riktiga problemet? Det att Margit utsatts för ett övergrepp. Margit stryker honom med hårs och lugnar honom. Hon vågar inte berätta våldtäktsmannens namn för Allan i rädsla över vad han då kan ta sig för. Samtidigt så hade John Engblom fått reda på att hans gamle skolkamrat, den bildade, asketiske bibliotekarien Allan Törnud, lyckats få ihop det med Margit Nininen, flickan som avvisade hans närmanden. Jag inbillar mig att det gjorde honom förbannad att bli brädad av någon som han ansåg var en tönt. Hade John Engblom varit smart så hade han inte sagt ett knyst om Margit då han stötte på Allan. Han hade så mycket att förlora på att börja babbla om henne. Sin familj, till exempel. Men en sårad mans känslor ska man inte underskatta. Engblom tog första bästa tillfälle att håna Allan. Och som inte detta vore nog så började han dessutom sprida ut elaka rykten om Margit. Hade Engblom enbart försökt förgripa sig på Margit så kanske han hade klarat livhanken. Det var nog ryktespridningen som blev dödsstöten. Det var ryktena som hela tiden eldade på Allan, som fick Margit att bli deprimerad och som gjorde att hon till sist stämde möte med Engblom för att övertyga honom att sluta prata om henne. Jag tänker att det sannolikt var ryktespridningen som dödade John Engblom. Inte våldtäkten eller våldtäktsförsöket. Och det är något att ta lärdom av. Inte minst idag då rykten kan spridas över hela jordklotet på bara några minuter. Kanske har vi lärt oss att hantera rykten bättre idag. Det har jag varit inne på i tidigare avsnitt, och det här med att vi nog generellt har lärt oss att vara lite mer källkritiska. Men ändå, för den som vet att rykten surrar så blir snabbt varenda blick en signal på att folk vet vad som sägs om en. Egentligen är det märkligt att inte ryktesspridning får större konsekvenser än de vi ser. Men kanske sker det i det tysta. Skammen blir för stor. Barn som inte vill gå till skolan, sjukskrivningar från arbetet och till och med självmord. Vet vi alltid vad som ligger bakom? För Margits del så blev hon ju dubbelt straffad. Först förgrep sig Engblom på henne och sen baktalade han henne. Och till sist drevs hon till att möta mannen hon avskydde och räddes. Och så gick det som det gick. Under rättegången, kanske främst i pressen, så lades en hel del fokus på Margits ursprung. Hennes okända föräldrars blod kunde ha påverkat hennes handlingar. Hon kom från en tvivelaktig miljö och så vidare. Detta var i en tid då gener och arv ansågs oerhört viktigt. Ett decennium senare startade ju Hitler sitt utrotningsprogram där vem som skulle leva eller dö baserades på gener. Idag känns det avlägset att tidningarna skulle skriva något sådant. Anges det att ett barn är fosterbarn så vill reporten snarare få fram att uppväxten kan ha varit orolig än att personen har tveksamma gener. Ändå sätts vi i olika fack beroende på vilka vi är. Våra namn berättar om vårt ursprung, ibland också vårt utseende. Och om man som Margit Nininen anses härstamma från tveksamma gener, om det kan användas mot den i rätten, ja, vad ska man då göra? Snacka om att vara dömd på förhand. Att se varje människa som en egen individ, oavsett ursprung, är väl grundläggande i varje rättsstat. Och ändå är det så svårt. Straffet för de dömda blev i slutändan väldigt lågt. Margit Nininen satt på Tavastehus kvinnofängelse i 1,5 år. Allan satt på Skatudden något längre. Samma år som de kom ut gifte de sig. President Relander, som benådade Margit, fick utstå ganska hård kritik för hennes korta straff, och det kan jag förstå. För även om jag spontant i första stund kan sympatisera med henne, så dödade hon en människa. En make, son och pappa. Hur kändes det för änkan Ellen Engblom att se bröllopsannonsen i tidningen bara några år efter mordet? Hennes liv blev ju sig aldrig mer likt. Hon förlorade inte bara sin man utan också sin försörjning. Dessutom blev hon ensam kvar att uppfostra ett parets söner. Egentligen är det en straffrättslig fråga. Ska vi fängsla folk för att straffa dem? Ja, då satt Margit inne alldeles för kort tid. Men ska vi behandla och rehabilitera internerna, ja då räckte straffet. Margit Nininen dömdes aldrig mer för något brott. Hon arbetade hela sitt liv. Faktum var att hon stred för utsatta barns rättigheter under hela sitt yrkesliv. Bortsett från det fruktansvärda brott hon begick på Vårdberget i januari 1927, så var hon en god samhällsmedborgare. Och det är kanske det som räknas. Och mig hittar ni på Instagram, Historiska brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick och merch hittas på netshirt.se under fliken föreningskläder. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.